Torsdags Toto Pepsi.
Lilla raspberry, Gustav.
Den är inte dum.
Nej, det är den inte. Får den lilla hallonsmaken på Pepsi, alltså det, det är så gott.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 22 oktober. Vi säger grattis i efterskott till vår vän Robin Avelan. Alltså. Han får ibland klä skott, ibland lyfts han upp. Jag följer
ibland
honom
sitter han
stort...
i taxikurvan och jobbar i kusarna.
Jag följer honom också med stort nöje här nu när AIK är igång i hockeyallsvenskan. Det känns på något sätt makabert, alltså bortsett AIK, att Modo spelar i samma hockeyserie som Väsby.
Ja.
Är inte det? Ja, men är inte det liksom så här, vad fan hände där egentligen?
Modoröv. Det är enda man kan tänka på när man
Modoröv.
Vad vore bäst, att Björklöven vann SM-guld eller att Foppa skrev på för Björklöven? Du måste välja ett.
Att Foppa skrev på Björklöven.
Det var ju frågan då.
Gör du det?
Inte för att taska med, om jag kommer hem så ska jag spela med Modo. Men jag kan spela mot Björklöven, men lite taskig.
Modoröv.
Jag åkte förbi taxikurvan igår.
Just det.
Jävla mäktigt när Solvalla uppenbarar sig. Nu är du från Västerort, så du åker ofta förbi. Du har i historien åkt väldigt mycket förbi Solvalla, förstår jag ju. Men jag åker inte förbi så ofta. Hade varit och piska dit Spångas pojkar 10. Bam, 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 sa du. Tjena Linus. Och sen så var man på väg hem och då tänkte jag faktiskt på Robin Avelan i taxikurvan. Det är en liten ficka där man kan stanna, eller hur?
Exakt. E18 på farten går utanför just Solvalla, och så kan man då stanna i vägrenen ifall man vill se upploppet. Och det exakt. Brukar ganska många taxichaufförer göra på onsdagskvällarna.
Just det.
Det tycker jag är mysigt.
Sitter på en vinnare.
Kan ni titta efter när det är V86 från Solvalla på onsdagarna. Så uppe i högerhörnet i liksom bortre kurvan så ser man 6, ibland 10, kanske 15 taxibilar på rad. Och Robin Avelan, ja, som sitter och jobbar in dagens dubbel.
Fint att man tar en taxi till taxikurvan. Så ja. Så bara, jag ska jobba in en kuse.
Det är dagen efter första vändan Champions League. Ikväll så är det fullmatad Europa League-gruppspelsomgång. Men ska vi vara ärliga så är ju den här första vändan av Europa League så pass sval att vi väljer att dunka ut ett torsdagstutto.
Ja, det gör vi. Och det är ju också en av anledningarna att det inte spelar något svenskt lag i Europa. Så att intresset är tämligen lågt, får vi ändå säga.
Mm. Men du har i alla fall sammanfattat vad som hänt på den största scenen tisdag onsdag.
Ja.
Låt oss höra.
Ja, ett litet Europasvep då. Det är bara att luta sig tillbaka. Här kör vi. Och eftersom svepets initiala grundsyfte är att upplysa så missar vi ingenting. Och jag menar ingenting från veckans Champions League. I kronologisk ordning fick vi då borta segrar för Brysch mot Zenit. Storkrossen av Barcelona mot ungrarna Ferencváros. Och så då Foppen 2-0 mot Başakşehir. Galna 3-1 till Lazio hemma mot megahåsade trötttysken från Dortmund. Och två kryss i Chelsea Sevilla samt Rennes Krasnodar. Vad missar vi inte från tisdagen? Jo då, jag har två saker som jag tycker sticker ut. Dels Kolosevskis skottassist samt Moratas overkliga kärlek till att spela Champions League-matcher för Juventus. Dubbla kassar i Kiev, och det är faktiskt smått otroligt hur fin han kan vara bara för att sen försvinna helt i ligarunket. Den andra matchen som vi kastar lite extra ljus på i svepet från tisdagen är Manchester Uniteds styrkebesked mot parisarna. När alla trodde att det skulle sluta med noll skada för någon inblandad, ett lite mysigt 1-1 kryss, och bombade Marcus Rashford in segermålet. Blytungt! Och Ole Gunnar, ja visst fan, har han som en norsk bondkatt från Tromsö 9 liv och kanske till och med något mer. Nu sitter han väl säkert i en halv evighet till. Snabbt åt till onsdagen, borta segrar för Liverpool mot Ajax, Atalanta som tvålde i dansken i Midtjylland med 4-0, och Shakhtar i Madrid med 3-2. Självförtroendet är tydligen tillknycklat om man får tro sidan. Åh fan.
Jaha.
Inter löste ett sent kryss hemma mot Borussia Mönchengladbach tack vare Lukakos målform. City bröt till slut ner Porto. Olympiakos vann i Piraeus mot Marseille. Självförtroendet är det knappast något fel på i Bayern, som direkt satte ner foten och skickade Simeone och hans grabbar tillbaka till skolbänken. Just det, Salzburg kryssade mot Lokomotiv Moskva, men vem fan bryr sig egentligen om det? En omgång Champions League är spelat. Inget har förändrats, Gusten. Allt är som det ska. Vi har favoritsegrarna. Ett par väntade kryss och så undantaget, i det här fallet Madrid. Jag ser så jävla klart på alltihopa. För mig är saker och ting glas, Klara.
Norsk bondkatt från Tromsö tycker jag var kul.
Ja.
Men jag håller med dig. Just den där...
Är han från Tromsö? Ingen aning. Men bondkatten, den är från Tromsö.
Han är från Molde då?
Ja, men bondkatten pratar jag om.
Ja, norska bondkatten är från
Tromsö. Den är från Tromsö.
Nej, men jag tycker att du adresserar en intressant take där på Uniteds. Mycket riktigt imponerande seger bortom mot PSG. Den behöver de inte be om ursäkt för. Även fast straffen både var tveksamt dömd och fick slås om när Keylor Navas var en 30 centimeter ut från mållinjen där.
Var han 30 centimeter eller var han 8 centimeter ut?
Det var ju mer 30 än 8.
Ja, jag tycker, alltså, men det är en fot väl? Alltså den bakre foten är ju snudd på mållinjen.
Jag menar bara att det där, alltså när man väl öppnar den där kakburken,
ja.
Då kan du hålla på hur länge som helst. Ja. Jag vet att jag har tagit upp det en eller kanske ett par gånger tidigare i Toto. Men jag minns så jävla väl en gång när Roma hade en frispark strax utanför straffområdet. Och Totti, kommer du ihåg när Totti hade sin period när han släppte liksom insidan av foten skottet, där han liksom skruvade den mot kryssen och helt gick över till att bara mörsa pressade vristskott. Och så lägger Totti upp bollen och så tar han sats och så precis innan han ska trycka till så stannar han. För att påvisa domarna då, det här var ju innan frisparkssprayen, att kolla här nu hur mycket de har flyttat fram muren och någon har liksom redan börjat rusa mot bollen. Så då så tar domaren upp ett gult kort till spelaren som har sprungit fram och så varnar han och så går allting om och Totti gör exakt samma sak igen 10 sekunder senare. För att visa att men det är ingen skit, nu är det någon annan som springer. Ja. Så då blev det gult kort igen. Och så tredje varvet så gör Totti exakt samma sak igen. Två spelare har lämnat muren för att skydda eller för att täcka bollen. Men då får Totti gult kort för att så här, nu får du fan ge dig. Nu får du skjuta frisparken. Det här menar med att när du börjar peta i det här, ja men då kan du hålla på hur länge som helst. Mm. För det kommer alltid, i alla fall 99 gånger av 100, var en tå som har lämnat mållinjen. Och det är så här, nej, app, nu var någon inne där innanför straffområdet också.
Vi börjar komma till det vi brukar prata om, liksom att allting är binärt. Alltså lämnar du då linjen, ja men då måste ju alla vardomare i hela världen vara konsekventa och döma efter det.
Mm.
Och det kommer ju inte kunna upprätthållas, eller hur?
Nej,
detsamma gäller ju faktiskt om det är någon spelare som har en tå inne i straffområdet.
Exakt, det var alltså, det jag menade. Så här, att man hade sprungit in det. Och målvakten har lämnat.
Nej, men så här, om vi kollar dels på målvakten och dels de som är på väg att springa in, ja men då kommer ju i alla fall varannan straff att slås om, eller hur?
Mm. Det var inte det vi skulle hamna i, utan det var ju såklart då Ole Gunnars bondkattsliv. Jag vet inte hur många han har bränt, men här gav han sig i alla fall ett nytt. Påminner ju lite om när Mourinhos United slog Juventus borta.
Just det.
Och när liksom Mourinho var upptryckt mot väggen så grävde han fram en sån där seger och man tänkte kanske ändå.
Kanske ändå, ja.
Men
jag vet inte.
Jag tycker i alla fall att Ole Gunnar förtjänar cred för just insatserna mot de allra bästa lagen på papperna.
Han är bra
när
i stora
United
matcherna.
Har varit som mest nederlagstippade. Jag tror, jag har inte kollat där, och det får vi ju ofta skit för. Det är många som är på tåa nu att vi är snett ute på faktan. Ja, okej. Okay. Göteborgs senaste match var inte mot Kalmar, men nyligen så torskade de hemma mot en bottenkonkurrent i Kalmar. Ja. Det har varit ett långt landslagsuppehåll. Jag förväntade mig att nu går Göteborg
det
ut
var inte
i alla
poängen,
fall. Nej, det var inte poängen, det var det. Men det var ett faktafel. Ja, Karl Starfelt spelar i Rubin Kazan sedan ett år tillbaka.
Poängen var att poängen folk ville ha in Karl Starfelt i landslaget i hans första samling när han hade haft en match mot Ryssland. Och där skulle han in och peta en starta. Men jag tycker att det blir ju töntigt.
Ja, och du bollade väl upp Karl Starfelt som någon slags här spelare som representerade allsvenska spelare för att vi i samma andetag pratade om Anel Ahmedhodzic som en allsvensk spelare. Att så här, ja, inte riktigt
en total trötthet på snacket om spelare som ska in i det svenska landslagets elva borta mot Portugal. Det är vad vi pratade om.
Det är härligt ändå att folk är på tå.
Ja,
slår oss på fingrarna när vi har faktafel. Och nu öppnar jag upp för en ny möjlighet.
Ja, härligt.
När jag säger att Ole Gunnar Solskjær väl inte har torskat mot Manchester City till exempel då. Alltså i matcher där de har varit väldigt nedlagstippade och City går mot Liverpool i kamp om ligatiteln och de ska bara städa av United. Men så hux flux så står United där med en treback som jag inte tycker ska benämnas som en femback, för det är inte rättvist. Det är, jag ser verkligen ett 3-5-2 snarare än ett 5-3-2. Mm. För övrigt tyckte jag Alex Telles, eller Tejes. Mm. Svårt det där med dubbel L i Portugal när det är en brasse. Känner och klämmer lite på om jag ska köra Tejes eller Telles. Ja. Jag har hört Telles från vissa hos TV4 Simor. Tejes körde väl Bjur och okay. Glenn. Mm. Skitsamma. Tyckte han var jävligt bra.
Jättefin.
Såg riktigt, riktigt bra ut. Och så Van Bissaka då på andra kanten som är...
Eller Van Bissaka.
Eller Van Bissaka.
Ja, vem vet? Van Bissaka.
Exakt. Jävla... Han spelar med risk.
Han är väl lite tysk, Van Bissaka. Och dessutom ett dubbel V. Det är helt omöjligt att det ska vara ett F.
Absolut
där.
Inte. Jag ska inte svara kanske inte på frågan. Han är väl inte tysk?
Hörru, nej, han är inte tysk. Det är helt omöjligt att han heter Van Bissaka. Det går inte.
Ja, ja. Men jag alltså, så här, ligger inte det lite i munnen för liksom, adelsnamn här i Sverige? Von Essen.
Men Van Bissaka har väl ingenting med svenska, vet tyska adelsnamn
vet
att göra?
Du
alltså,
att...
Zu Wildenstein von Wildbach som sitter i den här stolen. Ja. Prinsen från Österrike och Graz utkanter med ett eget slåss von Wildbach. Han kan sitta här och vara von. Men Van Bissaka, han är definitivt ingen von.
Vet vi att Aron Van Bissaka inte härstammar från någon adel i Sörmland?
Det är vi säkra på.
Okej. Okay. Mm. Van Bissaka i alla fall. Spelade med en jävla risk. Klarade sig undan. Och då ser det ju väldigt spektakulärt ut. Alltså det var lite Glenn Hussein på Wembley-takter. I vätan där i gräset. Visst. Med alla glidtacklingar och så vidare. Skitsamma. Manchester United. Fan, de gör det bra i de största matcherna. Nu har man slagit PSG 2 gånger på bortaplan. Och man har slagit City på Etihad. Och, alltså så här, det kan vara... Ett Manchester United som inte ser ut som Sir Alex storhetstid med ett lag som oavsett hemma eller bortaplan går ut och dominerar.
Det är också en annan fotboll. Alltså, Alex Fergusons lag hade inte sett likadant ut 2020 heller. Alltså, även om det var en ung Alex som rattade laget. Mm. Det är större konkurrens internationellt skulle jag också vilja säga. Att alla de här topplagen, man säger de 10 bästa, har blivit bättre.
Så är det. Så är det. Men jag tycker i alla fall att United och Solskjaer ska ha cred för ännu en sån här insats. När man minst trodde det. Jag satt på PSG.
Du satt ju också på Borussia Dortmund borta mot Lazio. Efter att Lazio varit ganska svaga, eller väldigt svaga i ligan. Immobile har ju kallats som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
På tal om uttal, hörde du hur Jan-Åge Fjörtoft uttalade Immobile?
Nej.
I sin ståa från Olympic.
Det här känns kämpigt.
Immobile! Ja, det är en match där Erling Braut Haaland ska gå tå mot tå mot Ciro Immobile.
Ja, gjort ofta.
Alltså, otroligt han
borde,
hur man hamnar
borde ta ett chillpill kanske.
Ja, ja. Faktiskt.
Men på tal om den insatsen. Nej, men, alltså, på något sätt så låg den ändå i luften. Alltså, det är inte så att Ciro Immobiles mål låg på något sätt i luften, för att det där är inte en spelare som kommer gå i 10 omgångar till utan att göra mål. Alltså fan, har man gjort 36 i Serie A förra året så har man inte glömt bort helt plötsligt hur man gör mål. Plus att han har ju samma lekkamrater så att säga runt sig också. Mm. Så att det var bara en tidsfråga innan han skulle börja leverera igen. Och så när då Gazzetta dello Sport kom med anti-jinx-sidan, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, och vad är det som har hänt med Immobile? Han var dålig i landslaget också. Målsumpade till och med i landslaget med dunderchanser. Liksom kändes som att han inte kan göra mål längre. Alltså Dortmund-versionen av Ciro Immobile. Eller Spanien-versionen om man så vill. Men nu kommer det bara flytta på. Nu kan vi bara förvänta oss doppietta i helgen på Ciro.
Men vet du vad jag har landat?
Ciruccio!
Immobile menar du?
Ja.
Vet du vad jag har landat i kring Lazio?
Nej.
Det går inte att förvänta sig någonting kring Lazio.
Nej, för de är nya patsa inte.
Vad en Lazio gör
Så vad den du spelar?
Nej, inte
om
vad
du spelar Lazio eller om du spelar mot Lazio, så går det fast den andra vägen.
Jag tycker fortfarande så här, det är många gånger jag står över och petar på Lazio just för att man vet inte.
Men samma har varit lite med Inter genom
åren. Det är deras matcher och deras resultat och deras insatser. Och jag har börjat tänka oftare än sällan efter en Lazio-insats. Jaha, det hade jag inte förväntat mig.
Nej.
0-3 och klappkast mot Sampdoria. Det hade jag inte väntat mig.
Nej.
Och när man då går in mot Dortmund med Reus och Haaland och gänget och Sancho. Och
ja, till synes i god form.
3-1 var ju underkant.
Ja.
Lazio skulle ju ha vunnit med 5-1.
Ja.
Det hade jag inte heller förväntat mig.
Nej.
Det är liksom så här, jaha. Får vi se vad de bjuder på nästa gång. Ny sprängfylld ligahelg ute i Europa. Toto-trippen dundrar vidare. Det var ganska så mycket stolpe ut. Men också, ska vi vara ärliga och säga, lite snedtänkt av oss.
Ibland är det ju så.
Sirius svek. Jag tyckte de inledde otroligt bra mot Östersund. Och det hängde 1-0 i luften. Fiorentina ledde med 2-0 efter 5 minuter. Lyckades ändå inte vinna matchen. Och Liverpool blev ju på marginalen bortdömda, får vi väl säga, på Goodison. Men har man inte ens 1 av 3 rätt.
Nej, då ska man vara tyst.
Då kan man inte bara hålla på och skylla på andra.
Nej, alltså det är bara att gå tillbaka till skolbänken, höll jag på att säga. Men tillbaka till arbetsbordet och sen så blicka vidare. Det är ju så med spel. Det är ett maraton. Vi har nya tankar inför helgen.
Det har vi, och vi är inne på överspelen den här gången. Det har ju varit en ligaupptakt där målen har stått som spön i backen, inte minst i Italien, och där vågar vi faktiskt oss upp på linan över 3,5 i matchen Benevento-Napoli.
Ja, alltså det är två lag som gillar att göra mål, det är två lag som gillar att anfalla, så alltså det är inte så att Pippo Inzaghi har tagit sig an den här ligainledningen som ett bottenlag som står lågt, som inte vågar pressa sina motståndare, vilket gör att liksom de öppnar upp det. De öppnar upp hela matchbilden och det kommer bli chansrikt, och därför tror vi också att den kan gå riktigt högt.
Ja, alltså jag har sett Benevento göra två mål på både Roma och Inter i inledningen av den här säsongen, så att jag är inte orolig att båda de här lagen bidrar till över 3,5.
Nej.
Vi sänker dock linan till över 2,5 i två engelska matcher. Vi börjar lördag kväll, Manchester United mot Chelsea. Timo Werner är igång. Marcus Rashford visar storform. Det kommer ju såklart delas ut minst en straff i matchen. Det är väl givet.
Ja. Kai Havertz kommer igång ordentligt.
Absolut. Det varvas igång där också. Mm. Så att, men vi är väl inne på lite samma spår här. Båda lagen kommer nog bidra till minst 3 mål i matchen.
Ja, det tror jag.
Vi avslutar trippen i Southampton där Everton kommer på besök.
Oj, 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 vad
vi är mäkta imponerade vi också av Evertons offensiv. Men i Southampton så finns ju en viss Danny Ings. Så nu när Che Adams har kommit igång bredvid honom, så tycker jag ganska mycket talar för att båda de här lagen kommer göra mål. Och då ska det mycket till för att vi inte ska orka oss över 2,5.
Ja, det blir måltrippel i helgen, hörrni. Det är bara att sätta oss tillsammans och jobba.
Den här hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds borta hos Betsson. Ryggen med 148 kronor. Skicka in er rygg under hashtaggen Tuttotrippen, så jobbar vi ihop den här pengen tillsammans och kompletterar lönen.
Jajamensan. Stort tack till Betsson som är med och möjliggör Toto Balotto. Och tänk på att du måste vara 18 år om du ska spela och att stödlinjen.se finns om du har problem.
Jag tycker dock att du missar en sak från tisdagen som stod ut där. Mm. Nu vet jag att du var på det sportsliga planet där.
Mm.
Men är det inte jävligt märkligt det här med coronan och publiken och restriktioner och vad som gäller?
Tänker på Kiev fullt med folk?
Ja, jag tänker också på att det är typ lockdown post 2000, va, i Paris och en del andra områden. Men vad sa Ola Wenström? 35 mil västerut ligger den. Där var det fullt.
Ja, men det är fullt. Lokala, men
du såg ju bilderna från Rens.
Jag tror att det är så enkelt att det är liksom lokala coronarestriktioner, att det skiljer sig från region till region. Det är ju samma i Spanien där man liksom har valt att stänga vissa städer delvis i alla fall, och i andra städer så är det öppet.
Jag vet, men håll med om att man ena stunden ser 15 000 på plats i Kiev och samma kväll ser, kan det varit 8 000 då, i Rennes.
Nej, men det blir ju märkligt. Ja.
Så dagen efter, i morse läste jag en intervju med någon Bundesliga representant som så här, det kan vara så att Bundesliga går under i vår på grund av coronan. Och, men jag såg ju igår det liksom, alltså jag fattar också att det är en andra våg här och smittspridningen är typ den är under väldigt lite kontroll. Mm. Men det är så jävla mixade signaler hela tiden.
Men om man vet som skiter fullständigt i om man får ta in publik eller inte, det är de som är ägda av Qatar och så vidare. Så där finns det mycket lekpengar som möjligt för att rädda klubbarna. Men den stora delen av fotbollsvärlden, lejonparten fotbollsvärlden, är ju extremt hårt drabbade. Tar du tyska klubbarna så är det ju liksom medlemsägda klubbar och som såklart är extremt beroende av att få publikintäkter, matchdagsintäkter kanske man ska säga då. Så att då blir de extremt hårt drabbade. Så att, alltså jag tror att den tyska fotbollen har betydligt tuffare än de som är presidentägda och företagsägda.
Mm. Jag tycker i alla fall bara att det är så, alltså, man vet liksom inte riktigt var är man på väg. För att på samma sätt som jag är...
Ta den allsvenska fotbollen, alltså på tal om man liksom var medlemsägda. Mm. Och gå in i ett 2021 med ganska tuffa förutsättningar. Alltså, allsvenskan kommer ju inte att överleva en vår om det ser ut så här. Klubbar kommer ju börja gå under.
Ja.
Alltså det är där vi är. Alltså, när SEF, när den svenska fotbollen samlad, faktiskt med supporternas kraft också. Det är någonting som fotbollen har enats i är ju att politikerna faktiskt måste ta det här på allvar. Alltså det är väldigt många branscher som får man hjälp och stöd. Och jag vet att Amanda Linda liksom, satt in pengar även till fotbollen på ett annat sätt. Men det räcker inte. Alltså, insatserna är inte tillräckliga. Men man gör det ju för, i grunden så måste vi komma ihåg att vi gör det för fotbollens överlevnad i Sverige. Alltså börjar allsvenska klubbar gå under, ja, men då ligger vi jävligt risigt till. Och att då pratar om ungdomsfotbollen kommer alltid klara sig. Visst, det kommer vara mindre pengar kanske från klubbarna till att bedriva sina akademier eller sina bredd, liksom ungdomssatsningar. Men det finns föräldrar som kan köpa in 10 bollar och liksom kommuner som fortfarande kommer hålla i, sköta planerna. Så att det kommer finnas en fotbollsplan, det kommer finnas västar och bollar. Men när de allsvenska, när proffsklubbarna, för det är ju inte så många i slutändan, om du adderar superettanklubbarna om man så vill också som proffsklubbar, ja men det är inte så många som behöver den hjälpen. Men fortsätter vi som vi gör just nu, då är det kört.
Precis, och det är då det blir jävligt skevt att se 15 000 i Kiev, se en kortsida i Ren liksom vittna om att nu är vi på väg, alltså, för då, håll med om att signalen blir då nu finns det ljus i tunneln. Nu är vi på väg någonstans mot en svunnen tid.
Ja, men alla gör ju som de vill.
Ja, fast problemet är ju att det verkar ju bara vara liksom någon konstgjord
anledning. Ja, men det finns ingen global gemensam plan för hur man ska bekämpa corona, utan alla jobbar ju på sitt eget sätt och till och med som jag sa, så jobbar man.
Gisek var liksom open for biz hela våren. Det var bara ringa.
Ja, det är sant faktiskt.
Swedish Gisek was right all along.
Ja. Det är jävla fint när Tegnell på presskonferensen får frågan om det är en andra våg i Sverige. Och internationellt då, där han säger ja, jo, det är en andra våg ute i Europa. Det finns flera länder man kan liksom peka på. I Sverige, nej. Inte ens nära den andra vågen.
Nej. Elon Musk var väl ute också. Alltså, dunkade ut sina sociala medier. Svenska kurvan.
Ja.
They were right all along.
All along.
Aj, fina meckor.
Men då kan ni börja öppna upp lite då kanske. Eller hur, Gusten? Fan. Kan vi springa runt på GKs, då kan vi för helvete gå på fotboll också.
Det tycker jag sannolikt.
Ah, kan vi inte bara öppna upp? Helt.
Mer från fotbollen som spelades i Champions League. Från tisdagen så tycker jag bara kort att man kan konstatera då det du är inne på, att i Morata bor en jävla
men det är otroligt,
fotbollsspelare.
Ju. Alltså han ser så jävla dålig ut i ligarunket. Det är hädiska prestationer som han står för. Och det kommer han fortsätta göra. Det är det som är det intressanta i Juventus-tröjan.
Ja.
Visst, klart han kommer peta in någon pyts här och där mot Benevento och Sampdoria. Men överlag så ser han så jävla trött ut. Det känns som att så här, fan, finns ingen energi. Och så det vi pratade om tidigare, så här, lite blek. Och sen så igår bara lyser om Alvaro Morata. Du vet, när han sätter returen på Kulusevskis skott, då är det smack upp i nättaket.
Jaja.
Jag tycker att sådana saker gör skillnad. Och liksom när han sätter pannan på inlägget som blir 2-0 till Juventus, det är en sån självklarhet han gör det med. Och därför, på tal om Dr. Jekyll och Mr. Hyde med Immobile, där har du då precis samma, men det är bara i Champions League-matcherna för Juventus. Och de som undrar vad det jag pratar om, är det en omgång i Champions League jag liksom baserar det här på? Nej, men det är ju det som är grejen med Morata, och därför han var välkommen tillbaka under den tiden som Pirlo spelade som mittfältare. Så var han ju fantastisk i Champions League, Alvaro Morata. Mm. Det var ju där han liksom lyftes, och därför han omfamnas av Juventus-supportarna också nu när han kommer tillbaka. Han är omtyckt i Turin. Alla andra ställen så har han ju lämnat som en spelare som ingen kommer sakna och inte förstå, alltså, vad gjorde vi? Varför köpte vi den här spelaren? Men i Juventus, där omfamnar man Alvaro Morata. Mm.
På tal om en annan spanjor bara, jag tar med mig från Barsas 5-1 mot Ferencvaros att Pedri gjorde sitt första mål.
Pedro?
Pedri. 17 bast.
Det var jätteroligt.
Ja, ja, två plus. Nej, men jag såg Pedri hoppa in mot Sevilla första gången. Ja. För några matcher sedan. Sen så såg jag Barsas match mot Getafe i
varför
i
heter han Pedri?
Jag vet inte.
Men antingen heter man Pedro eller så heter man något annat.
Bläcket kanske tog slut i pennan när man fyllde i vad han skulle heta och skicka in till liksom, Skatteverket. Eller ja. Vilka nu det är som registrerar namn.
Vet du vad?
Bläcket tog slut
det
efter halva året.
Det du vet i Katalonien är att du inte skickar in någonting digitalt, utan du går till ett kontor där du har fyllt i en blankett och så går du dit med 15 euro i cash och betalar för att registrera namnet.
Och så tog bläckt slut efter halva oet, så det Pedri. Blev Pedri. Vi heter Pedri. Ja ja.
Vad är det med den här 17-åringen?
Jo, alltså jag spanade in honom då mot Getafe. Det var inte mycket som var roligt i Barsas insats mot Getafe i lördags. Men jag tyckte Pedri var väldigt bra. Och så gör han nu sitt första mål mot Ferencvaros i Champions League. Han är 17 bast. Jag måste bara, har han flyttat så här? Nej. Han har ju en full säsong i Las Palmas i segunden i fjol bakom sig. Då var han 16. Man känner så här, vad är det för... Alltså, nu börjar inte du också bli lite trött på hur unga alla är?
Jo, det har varit länge.
Vill man inte tillbaks till att så här, vad är det här för ny spännande
22-åring? Ja, men precis.
Nu är det liksom, vad
italienska
är det
modellerna ska skolas in sakta och putsa skor fram till man är 21 och sen så kanske man får börja kika på ett inhopp.
Ja, för unga alltså. De är för unga. Ja, men
det är ju spanjackerna är ju tidiga på att släppa fram akademispelarna. Tyskarna var ju det en gång i tiden också. Jag vet inte om tyskarna har gått tillbaka lite grann och kör den lite mer italienska modellen. Sen så någonstans i någon mellan Leberknödelland så figurerar den engelska fotbollen.
Ja. Ja, jag vet
inte. Där är ju 16-åring alltid som ska in i landslaget, alla Michael Owen och Theo Walcott. Eller hur? Ja. Det är alltid någon jävla 16-åring som knappt har börjat spela seniorlagsfotboll som ska in i det engelska landslaget och göra mästerskapsdebut plötsligt.
Verkligen. Ja, men jag kände bara igår att så här, ingenting mot Pedri. Utan bara...
inget mot Pedri.
Får lugna sig.
Är lite trötta på Pedri, det kan vi ändå.
Trötta säga. På för många 16, 17, 18-åringar. De får ta det lugnt ett tag. Ja. Vi vänder blad i almanackan då, till gårdagen inleddes ju med en rejäl knall i Madrid när ett covid-drabbat och ganska så rejält covid-drabbat Shakhtar Donetsk åkte och gjorde 3-0 i första halvlek på Real som stod för, alltså det har ju varit en dalande trend sen ligatiteln bärgades egentligen.
Faktiskt. Men så mycket räddade av Sergio Ramos.
Exakt. Och igår så var ju kanske det då som verkligen stod ut att Sergio Ramos, när han saknas, då är det Militao som ska in där. Och den gubben, nu har han väl varit på plats i 1,5 år, han värvades väl juni i fjol.
Mm. Det är dags för en total avmygning av Militao och börja kika på andra alternativ.
Det är dags för Florentino att inse att Luka Jovic och Militao, där gick jag bort mig. Mm. Det blev inte bra.
Exakt. Lägg ner prestigen.
Exakt, det är nog bara att inse att det kommer inte bli bättre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hör att när Militao ser ut som han gör, när han väl får chansen i en viktig match, för det ska man komma ihåg, alltså så här, en torsk eller ett poängtapp i det här skedet i matcher man ska vinna i ett gruppspel på bara 6 omgångar, det kan stå en dyrt. Mm.
Nu tror jag Real Madrid kommer lösa det, för de är så pass stora och så pass duktiga att de hanterar det, men de kommer inte göra det med Militao.
Nej, precis. Dessutom så är det ju en tajtare Champions League-höst i år än tidigare säsonger.
Rent tidsmässigt.
Man har en klassiko i helgen och sen pang så är det bortamatch nästa vecka igen. Det är inte bara att slå på en strömbrytare så är Real Madrid
det tuffare liksom den här säsongen. Det kanske finns, ja, men precis, det kanske finns möjlighet att skrälla på ett annat sätt, eller förutsättningar för skrälla i alla fall jämfört med tidigare säsonger.
För så normala jävla säsonger. Risigt det såg ut alltså.
Ja. Och Zinedine Zidane sitter och pratar om självförtroende efter matchen. Det är ändå otroligt att fotbollen liksom, det är ingen rocket science. I slutändan så handlar det om, oavsett om det är proffs eller om det är pojklagsspelare, så är det det är det berömda självförtroendet som måste infinna. Annars så går det inte.
På tal då om att ett lag saknar sin försvarschef och hur ser det ut i hans frånvaro, så fick vi ett svar igår i Amsterdam när Liverpool vann med 1-0 borta mot Ajax. Självmåls 1-0, man led till sig den. Visst kunde man ha stängt matchen med 2-0 i slutet.
Och man kan också ifrågasätta värde för Ajax de möter.
Ja, absolut.
Efter att ha blivit totalt slaktade. Så som man visste att de skulle bli på alla de stora spelarna från den fantastiska perioden de hade när de var ledda av De Ligt och Van de Beek.
Men
och
vet du vad jag tänker?
Nej.
Vad blev det egentligen av de där pojkarna?
Ja, men du har faktiskt en poäng.
De Ligt, alltså det... Frenkie de Jong. Ja. Hur trött ser inte han ut i Barca?
Ja. Det är så här, det... Ja, men alltså det finaste, hallå, eller liksom någon slags här besked på att det ändå finns någonting i Frenkie de Jong, det är ju någon jävla video när han latchar med Ansu Fati på träningen, eller i någon slags uppvärmning där han håller bort honom och han tunnlar honom lite och så här. Det är ju typ det bästa vi har sett av Frenkie de Jong sedan han kom till Barcelona. Men det är väl kanske, vi är väl kanske inne på det här då med 21, 22, 23 år. Mm. Att det tar tid att anpassa sig, att man ska ha tålamod för de här spelarna. För tålamod har man i Juventus för De Ligt. Alltså det ska sägas, så nu har han ju varit skadad. Så nu har han inte spelat, annars hade han varit där från start. Sen har han inte sett lika självklar ut som han gjorde i Ajax. Och det är väl kanske det man har saknat då. Det var ju ett tag där han inte kunde befinna sig framför mål utan att sparka in den i egen kasse.
Eller dra på sig hands.
Nej, det var det han kanske gjorde. Ja. Ja. Det var otroligt. Alltså. Man undrar om man ska kanske börja kapa de där armarna på De Ligt. Men jag måste ändå säga att det har varit ändå, innan skadan, varit en lite uppåtgående trend för De Ligt i Juventus. Och det kommer att bli bra vad det lider. Så Chiellini kliver av skadad i Champions League nu med en baksida. Så han är 36 bast. Det är liksom en baksida till ifrån att den karriären är över. Och i och med att man har investerat så mycket så låter man ju faktiskt det likt växa i matcherna. När han kom så var han ju petad till en början. Och vi var inne på det italienska spåret med att liksom låta en ungdom växa sakta i laget. Men sen så i och med skador och sånt så fick jag ju mer och mer liksom direkt speltid också. Men jag tycker att det har gett resultat. Så att De Ligt ska vi nog inte vara oroliga över. Jag vet inte hur läget är med Frenkie de Jong. Alltså där kan vi prata om ett helt Barça mot Getafe till exempel som är dåliga. Och sen som var bättre igår. Nu var inte det mitt huvudfokus. Jag vet inte ens om Frenkie de Jong spelade matchen.
Han spelade hela matchen mot Ferencvaros.
Ja, du ser. Och gjorde säkert en jättebra match så.
Men Ferencvaros är ju Ferencvaros.
Det är klart att de är det. Och det
man vill
se
att man vill se honom dominera. Pedri-matchen. Alltså det är inte bra.
Nej.
Det ser inte roligt ut.
Men det är väl någon slags självklarhet. Sen tror jag är helt övertygad om att Frenkie de Jong har så jävla mycket fotbollstalang och att det kommer bli bra. Men det hänger ju lite på hela laget också. Det är så lätt att gå på individuellt. Tom, det är så lätt att gå individuellt på spelare när ett kollektiv inte funkar, som såklart också påverkar den individuella prestationen så att säga. Och där har ju faktiskt Barcelona haft egentligen tufft ända sedan Frenkie de Jong kom. Sen så ska ju han såklart ha då sin släng av sleven, eller hur Gusten?
Sannoligen.
Mm. Det är upp till honom att höja Barcelona också. Men det är unga killar och då, vi får backa då och landa i det du sa. Fan, det tar tid kanske att anpassa sig till en ny liga, till ett nytt land.
Absolut, och jag vill inte dissa den där generationen som lämnade Ajax efter Champions League-semifinalen. Alltså, Ziyech har precis kommit in i Chelsea. Han kommer säkert göra det riktigt bra där. Och du har,
han är ju inte purung å andra sidan.
Donny van de Beek har gjort ett par riktigt bra inhopp hittills i United och är säkert en man för den startelvan vad det lider. Så att, det är klart att det bor stora framtider.
Men det är ändå ett litet frågetecken, absolut.
Som Liverpool i alla fall mötte, det jag skulle landa i då var att Fabinho visar ju då, när folk undrar, klarar vi oss med Matip, klarar vi oss med Joe Gomez, vi har Fabinho. Mm. Och han är faktiskt en jävla underskattad fotbollsspelare. Mm. För det tycker jag är den bästa egenskapen som jag tycker utmärker riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Att man klarar av fler positioner. Sen behöver inte alla göra det. Ibland så räcker det med att vara bäst i sin position för att göra en enorm skillnad och ha en fin karriär. Absolut. Men dåliga fotbollsspelare klarar sällan av att skifta positioner och göra det lika bra någon annanstans på plan. Det krävs en jävla intelligent fotbollsspelare som bemästrar de flesta delar.
En Erling Mark.
Magnus Erling Mark, det eviga exemplet, absolut. Nej, men du har ju Filip Lahm eller Alaba eller vad det nu kan vara. Det behöver inte vara liksom centralfigurer heller, utan du kan gå från högerback till vänster mittfältare. Men i Fabinho då, jävla insats han gjorde. Och jag tycker att han... Och Jordan Henderson visar klassen i en sån här match. Man byter ut hela fronttrion med en halvtimme kvar. Och man står liksom pall och grisar sig till 3 poäng i en tuff grupp för Liverpool. Ett sånt här skede utan varken Alisson eller då Van Dijk. Så att,
nu är det inte så att jag vill byta ämne från Liverpool. Men det slår mig när du säger det att en offensiv spelartyp som du är inne på som kan liksom, spela på olika positioner fast i anfallsspelet. Ofta när man pratar om Erling Mark-typen eller Fabinho-typen så är de antingen ytterback, mittback, mitt då, centrala starka defensiva spelare. Men Dejan Kulusevski är ju spelaren som faktiskt...
Tänk att jag visste att du skulle till Kulusevski.
Ja, nej men alltså så här, det är ju imponerande att se honom spela centralt, att flyta ifrån en kant, komma in och ta så mycket plats som man gör. Jag vet att Martin Åslund var ganska mycket inne på i den här matchen att det inte var den bästa prestationen han sett från Dejan. Och så här. Jag är fortsatt imponerad av honom. När han gör 6,5 betygsmatcher i den italienska betygsskalan, liksom så här, men godkänd, men kanske lite mer än godkänd, så är han ändå så, alltså hans lägsta nivå är så pass hög. För att så här, en offensiv spelare kommer alltid också bedömas ut efter de poängerna man gör. Och det där skottet leder fram till 1-0. Och det som gör att Juventus kan känna sig lite trygga i den matchen där i den andra halvleken. Alltså så här, bana lite väg. Och det är ett svårt skott att ta dessutom också. Det är full jävla trafik framför det målet. Man sätter den på mål. Jag tycker, fan jävla... Dejan Kulusevskis höga lägsta nivå är det mest underskattade med Dejan Kulusevski.
Och det är väl dessutom en spelartyp som passar Pirlo som handen i handsken då, som i sitt slutarbete här i provutbildningen då, ja, men la fram sin fotbollsfilosofi, att den bygger väldigt mycket på att ha flerdimensionella spelare.
Ja, men, och det är det som någonstans också borgar för att Dejan Kulusevski hela tiden kommer få speltid. Är du med? Alltså för att vissa av de här lirarna, Alvaro Morata, han kan bara spela nia. Han hittar inte ut på en kant. Paulo Dybala visserligen, men han är inte lika flexibel som Dejan Kulusevski. Alltså egentligen den enda som är flexibel på det sättet är Bernardeschi, och Dejan Kulusevski är ju, alltså deras hierarkin nu ligger ju ljusår före. Bernardeschi, han släpps in för att liksom luftas lite grann från bänken och för att spara energi och kraft på nyckelspelarna. Så Dejan, han kan snurra runt liksom i alla offensiva positioner. Han har liksom inlett säsongen som vice Dybala. Sen har han spelat ute på högerkanten. Och så har han varit centralt och snurrat också. Så jag är så jävla imponerad.
Vi är denna vecka sponsrade av Telia. Och jag vill verkligen understryka vilket superduper tv-paket de har satt ihop. De har bakat ihop alla fotbollsrättigheter från C-more och V. Före detta vi har satt. Och vad får man då? Jo, man får Premier League, Champions League, Serie A, La Liga, Liga och Bundesliga. Och man får det för 499 kronor i månaden. Det är nästan en halvering av det ordinarie priset.
Jag skulle bara vilja addera någonting som den familjefar jag är, Gusten, att det finns någonting för alla filmer och serier och sådär ingår också. Men 499 kronor för alla de fotbollsrättigheterna, det är ett erbjudande man inte kan tacka nej till.
Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut.
Man går in på telia.se/sport och så kan man läsa mer om det här. Jag slår också ett slag, Gusten, för Telia Play-appen. Där kan du alltså kolla på alla de här rätterna i en och samma app. Det är, tycker jag i alla fall, väldigt, väldigt bra.
Jag kan bara hålla med. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Två grejer avslutningsvis här sportsligt kring Champions League. Till att börja med Bayern München. Mm. Vilken insats! Ja. Alltså det är inte Ferencvaros. Det är inte Mittjylland. Det är inte ett nedmonterat Ajax de möter.
Nej, men de
det
är
Atletico
förra
Madrid med Joao Felix och Luis Suarez. Och det är en defensiv som är drillad under flera års tid att stå pall mot de absolut bästa. Fullständigt pulveriserade.
Ja.
Och det kändes helt ärligt.
Men det är så jävla mäktigt också i och med att de är mästare.
Jag tyckte kommentatorerna sa det bra också igår. Att, ska vi vara ärliga? Det var väl Jonas Olsson som sa. Det känns som att de går på trehandsväxel.
Mm.
Och då slaktar de Atletico Madrid.
Mm. Ett bra Atletico Madrid som har inlett helt okej. Okay. Alltså, eller så här, jag tror att Atletico Madrid kommer göra en bra säsong.
Mm. Nej, men absolut. Och visst, Diego Costa kanske ska vara med i den där starten. Man har precis tappat Thomas Partey. Men
Diego Costa gör ingen skillnad bakåt.
Nej,
alltså, jag 4-0 i rumpan.
Jo, men man kan ju fortfarande... Alltså,
rätt upp i bruna ögat.
Man kan ju med en starkare offensiv, eller att man petar in den där bollen. För Luis Suarez, han gör inga mål på bortaplan i Champions League. Det var väl Dackefejden senast.
Ja, det var när Sundsvall brann.
Visst, jag förstår vad du säger. Jag menar bara att de som menar på att Atletico Madrid inte hade bästa laget på banan. Nej, men det hade ju inte ens Bayern München heller.
Nej.
Man saknar Gnabry och en del andra spelare. Ändå så är det som att...
Jag tycker Gnabry är en lite halvtrött spelare.
Nej.
Jag vill bara ha det sagt.
Herregud.
Men han var så trött i den tyska landslagsmatchen. Jag tycker han gjorde
jo,
lite
men
för mycket missar.
Döm ingen utifrån vad som för sig går i Jogi Lööfs jävla havererade konstprojekt i Die Mannschaft. Det kan du inte liksom, du kan inte sjunka till den nivån.
Det har du rätt i, just
det. Nej, men oerhört imponerande insats av Bayern München, måste jag säga.
Mm.
Avslutningsvis då, Jens Kajuste. För många säkert en ny bekantskap från och med igår. Dynamisk box-to-box mittfältare i Mittjylland. Han lämnade Örgryte för två och ett halvt år sedan. Är ju en spelartyp som jag tycker återväxten inte har lovat jättemycket kring liksom bakom Albin Ekdal.
Ja, men jag tycker Svanberg definitivt, nu är han lite framåtlutad för att prata box till box, men jag tycker ändå att han har de egenskaperna.
Mm, absolut, men jag tycker nog ändå att Jens Kajuste är mer Albin Ekdal än vad han påminner om Kristoffer Olsson eller Mattias Svanberg.
Absolut.
Och han är ju absolut
mer Metsala, så att säga.
Och han är ju absolut inte någon Gustav Svensson, Jakob Johansson typ. Så visst.
Men vad är grejen med honom då? Han är kanadick också, eller?
Amerikan.
Han är jänkare.
Mm. Uppvuxen i Peking. Inte Norrköping. Alltså utan i Beijing.
Så han har föräldrar då som har gjort stora internationella karriärer.
Om jag inte är snett på det så har han svensk mamma och en amerikansk pappa.
Okej. Okay.
Och det har väl varit återigen då någon liksom Anel Ahmedhodzic, Saman Ghoddos, vad har vi mer? Arbet Senali.
Ja, men det var väl framförallt en intervju i Aftonbladet där han ställde sig ganska sval till det svenska landslaget.
Ja.
Till att eventuellt representera.
Haksabanovic också som motbud.
Ja. Men han kan inte välja Kina?
Nej.
Han skaffade inget kinesiskt pass.
Han är bara uppvuxen där.
Det var skämt.
Ja. Ja. Men vadå? Alltså, vet man att Kina inte är mallen?
Alltså jag har ju bara gått och väntat på att Hulk ska bli kinesisk medborgare och representera det kinesiska landslaget.
Det är då
alltså
det
Qatar sker. Har man ju annars liksom sett framför sig liksom att de ska värva ihop ett landslag. Så som man gjorde med ett handbollslag. Det var ju bara brassar i det handbollslandslaget. När du åkte ner och tog en styrmerfoul av, vad heter han?
Vranjes.
Vranjes.
Mm.
Helvete vad fint det var.
Nu är väl inte...
Jag får lägga ut den för en tionde gång på Instagram.
Nu är väl inte Svennis...
Som du tar den styrmerfaulen just den.
Man hör,
som
en... man hör Per Johansson, din framtida vän.
Ja.
Säga, riktigt bra. Bra. Riktigt bra.
Ja, du tar den ordentligt.
Såja, bra. Riktigt, riktigt bra.
Svennis har väl inte gjort sig känd på sistone för att vara liksom den mest skarpsynta spåkuleutläsaren.
Kanske inte.
Men jag kommer väl ihåg när jag intervjuade honom för en 7-8 år sedan.
Ja.
När han då sa, verksam i Kina, att Kina kommer vinna VM inom en ganska snar framtid. Den som inte fattar det har inte fattat någonting. Mm. Påminner om när Brynäs tränare, Hockeytutto, starkt.
Ja, ja.
Ingen aning vad han hette, men jag tror att Brynäs vann SM-guld typ 2013 kanske.
Ja.
Jag var ju snett satan på det på Blåvitts kval här senast.
Ja,
det, var, det var så länge sedan.
Vi säger 2013.
Säg att det var 2013. Ja. Han sa ju då på upptaktsträffen för, jag tror att det då fortfarande hette Elitserien.
Mm.
För ingen trodde på Brynäs. Så sa han då själv, den som inte fattar att Brynäs kommer vinna SM-guld är dum i huvudet. Ja. Och sen går Brynäs och vinner SM-guld. Sen dess har de väl typ inte gjort någon glad. Men det där kommer jag alltid komma ihåg. Och jag har aldrig glömt det Svennis sa då om kinesisk fotboll. Att den som inte fattar att alltså, när Kina väl satsar. Men det är väl som i USA. När de väl satsar så borde det hända grejer. Ändå så kommer de inte längre än den där åttondelsfinalen.
Ja, fast säg inte det då. Nej, för det är en ny ung generation på väg. Det har vi pratat om också. Men jävligt mycket fotbollskompetens.
Sannoliken. Jens Kajust i alla fall. Det är ju såklart väldigt mycket populism. Det, är, så att säga, det här påminner lite om Kristoffer Petersson. Kom ihåg när han gjorde mål i 6-7 raka Eredivisie-matcher. Och helt plötsligt så skulle han in i landslaget.
Och kom in.
Kom in, men var sval därefter och sen så blev det inte mycket mer än
vad
så.
Vad händer nu?
Nej, men jag tror ändå att Janne måste ha koll på den här spelaren för att han är ju liksom dyngordinarie i ett mittjylland som absolut ska nämnas bland de två bästa lagen i Norden som spelar Champions League. Han är som sagt en spelartyp som jag tycker landslaget saknar bakom Albin som ta i trä får fortsätta vara skadefri men som har en skadehistorik där det är väldigt mycket småskador här och där.
Men sen måste vi kunna acceptera att han tar ett annat beslut också. Ja, vill han spela för
absolut.
USA fan, då, och inte kritisera den svenska landslagsledningen för det.
Nej, och Janne ska ju med ett drygt halvår kvar till EM-premiär mot Spanien. Han ska inte hålla på att dela ut massa gratisbiljetter för...
Nej,
och det har han inte gjort hittills, han kommer inte göra det kring Kajuste heller.
Och jag förväntar mig inte att det amerikanska fotbollslandslaget gör det heller. Om jag ska vara helt ärlig. Vem ska han in och konkurrera med?
Är det Bradley? Eller vad hette han?
Bradley Kievo.
Vad hette din gubbe?
Hade pappa som tränare.
Dredsen.
Ja! Ja, vad hette han? Det nu var sitter ju många och
jävlar
säger
jävlar vad det var din gubbe VM 2014.
VM 2014 när vi gjorde Expressen VM. Den stora, enorma succén Expressen VM. Fan hette han. Ah, det men kanske... han var ju bra. Alltså, ja, han var ju bra på riktigt.
Det var inte Bradley.
Jo, Bradley är bra på riktigt också. Men Bradley är ju... Vad? Han spelar fortfarande. Bradley är ju alltså sidledsdanne i spelstilen. Så han passade ju perfekt in i Marans Kievo.
Ja.
Eller kanske inte... det var Marans då. Det kanske var...
Han passade inte perfekt i Roma.
Nej, han var lite framåt. För dålig. Ja, precis.
Hur som helst, det kanske trillar ner vad den där Dreads beprydde spelaren i USA hette. Oavsett vad, jag säger inte här Kajuste in i landslaget som de som ropar Starfelt och de som ropar Ahmed Hodzic. Men jag tror bara, det är
en bra spelartyp för det svenska landslaget.
Att Janne nog kommer ha koll på den här spelaren och jag skulle inte bli förvånad om det börjar pratas om honom från Jannes håll också i samband med nästa samling. Kanske
han kommer ju få frågor om det. Så att det är
kanske tas han ut. Kanske tas han ut.
Ja, vi får väl se.
Det är ändå tre matcher. Danmark träningsmatch först. Och...
Ja, visst. Det beror på lite skadesituationen också. Det är inte så att liksom en superordinarie spelare kommer petas till förmån för honom. Det fattar ju du också.
Vi stänger ner veckans Champions League. Två korta saker innan vi stänger igen butiken. Schnitzel till Valencias supportrar.
Jaha, vad har de gjort nu?
Vet du vad de har gjort?
De har inte placerat kors på planen.
Nej.
Det gjorde nämligen Livornos supportrar efter att de förlorade på tilläggstid, tror jag det var. Det var 90:e minuten i alla fall, hemma mot Novara. Man alltså bara samlat ihop ett par tre poäng, alltså nedgraderade, alltså åkt ur Serie B. Man har sålt då klubben till presidenter som man inte uppenbarligen gillar. Man har byggt en bedrövlig trupp i Lega Pro, Serie C. Och man är nu liksom på, efter 5-6 omgångar på nedflyttningsplats.
I Serie C, grupp A.
Exakt, Girone A.
Deppiga grupp A.
Åker man på den där, det är otroligt att då supportrarna hittar in på Armando Picchi på gräset och att de får agera ostört där inne på Armando Picchi.
Fast å andra sidan, när man ser den här bilden och ser gräset på Armando Picchi, så verkar ju vaktmästaren och planskötaren gått hem. Alltså det är ju släckt och bommat på Armando Picchi. Ja. Ingen bryr sig. Nej. Så att,
visst, ja, men alltså, så här, jag förstår att de inte där, känner hopp. Men det är typ så här, Teramos gamla president, en Serie D-klubb, nej men typ, som har tagit över 36% av aktierna i klubben. Alltså det verkligen finns inget hopp och man ser inte riktigt någon framtid. Och då var det inte så jävla länge sedan ändå Livorno med Cristiano Lucarelli liksom flög i Serie A. Det var ändå så här, ja men fan, han vann ju skytteligan typ 2007, Cristiano Lucarelli. Så att man har ju varit där uppe och touchat paradiset med ett finger, som man brukar säga i Italien. Men och sen efter det då har man ju mer och mer gått på dekis. Så att de här tre korsen, hur som helst, som supporterna spikar ner, bär ju den gamla presidenten Spinellis namn, som har sålt till de här. Är du med? Och så att ingen kommer ju undan här.
Men ett av de här korsen har förärats, inom citationstecken, med ett grishuvud.
Ja, dessutom.
Och vem är grishuvudet till?
Alltså det tror jag är till Spinelli. Nu är jag inte helt säker. Jag har inte bilden framför mig. Men alltså han är ju anledning till det stora debaclet. Att det går dåligt och inte sålt. Och dessutom då i sålt till vad man tycker är då fel ägare som inte ska ta det här projektet vidare.
Man får ändå säga att det är tryck i budskapsgrejerna när man efter 5 segerlösa matcher i Serie C grupp A parkerar på nedflyttningsplats. Dunkar ner 3 kors i gräset på Armando Picchi, ackompanjerat med ett grishuvud och 2 banderoller där det står:
ni kommer få betala. Ni kommer få betala dyrt. Alltså det är så nära ett mordhot kan komma.
Det är liksom, hade det där varit...
Hamnarbetarna i Livorno, de har tröttnat.
Hade...
En schnitzel till hamnarbetarna i Livorno.
Hade Scorsese gjort en liksom ny mastodontfilm där det här är en del av liksom en scen, en passus, så hade man känt, ah, där hade någon behövt hejda Martin Scorsese och säga,
det hände inte riktigt.
3 kors och ett grishuvud.
Scorsese, det där hände inte riktigt.
Det är lite too much.
Men för att avsluta i dur på något sätt i en Livorno-kontext, så vill jag rekommendera alla att köpa Ekim Chaglars nyaste bok. Han skriver om fotboll och politik. Nu har han gjort det i boken Fotboll i krig och fred. Mm. Och jag har precis fått hem den och börjat skriva med den. Och det är så jävla allmänbildande, det är så jävla intressant att läsa om fotboll i en politisk kontext. Och så jag tycker verkligen att alla som fortfarande inte har köpt julklappar, det har man inte gjort. Se till att köpa.
Ja, men oktober.
Köp den till er pappa, er brorsa, er flickvän. Alltså någon som ni tycker, kanske till er själva också då, självklart. Eftersom ni lyssnar på den här podcasten så är ni intresserade av fotboll. Och att fördjupa och bredda er kunskap. Det här är en riktig jävla toppbok. Han är inte det största namnet, Ekim Chaglar. Men jag tycker att han är en av de absolut bästa fotbollsskribenterna. Så att det är bara gå in och köpa den här boken.
På samma note kan vi väl rekommendera alla att läsa Malena Johansson.
Ja, faktiskt.
Som också är en av de bästa.
Absolut.
Men inte ett av de största
namnen.
En
av de bästa och underskattade. Skriv i DN.
Du kidnappade ju min schnitzel som skulle till Valencia.
Schnitzel till Livorno eller?
Nej, jag vet inte. Det är verkligen inte leberknödelsopen.
Det är det inte.
Men det är heller ingen gulasch, tycker jag.
Nej.
För att, alltså, hej. De ligger ändå på nedflyttning i Serie C, grupp A.
Grupp A.
Då är det väl ändå befogat att markera att nu är måttet rågat. Så att, var, nej,
vem, vem ska snitsen då?
Snitsen ska till Valencias supportrar som, för er som lyssnat på Toto, för er som hängt med i den spanska fotbollen senaste tiden, vet ju att det är full jävla kaos.
Mm.
Man skeppade ju iväg stora delar av spelartruppen här i somras. Dani Parejo, lagkapten i 10 år, fick knappt ett adjö. Ferran Torres, när han lämnade för City, gick ut och slashade allt och alla. Nu är det Jeffrey Kondogbia som öppet på sociala medier går ut och kritiserar klubbledningen.
Men vad har de gjort då?
De har hyrt in ett mariachi-band som förföljer klubbledningen var de än är i staden.
Skojar du?
Nej. Möten på någon liksom bra adress.
Vad är ett mariachi-band för något?
Kim, kan vi lägga in 10 sekunder av hur det låter?
Och alltså, de bara går runt.
Mariachi-bandet åker efter liksom... De
och är fett enerverande bara.
De spelar.
Jo, men det är jobbigt. Alltså, det är det som är grejen.
Tänk att ha ett möte i den situation som Valencia befinner sig. Det är lite kontraproduktivt av supporterna. Men de har väl gett upp hoppet om att den här klubbledningen kan få ordning på bitarna.
Kanske är det del i Vårdhus-supporterna borde göra. Ta det här steget. Kolla och inspireras av Valencia.
Ja. Det här mariachi-bandet förföljer i alla fall klubbledningen var de än går, när det är möten och utanför deras hem och utanför deras kontorslokaler.
Utbankat kanske.
Och det uppar Toto Balotto.
Ja.
Helt och fullt. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ha en fortsatt trevlig torsdag.
Det ska jag ha, och jag ska se fram emot helgen, Gustav, nämligen El Clasico på lördag.
Precis, vi öppnar upp studion på Simor 15.30.
Åh fan!
Det är ju avspark 16.00 på lördag mellan Barcelona och Real Madrid.
Då är du tillbaka i studion. Corona negativ.
Så är det. Sen så är det fotbollssöndag Europa på söndag kväll. Precis som vanligt.
Ah, det blir två studier.
Det är Al Sociedad med Alexander Isak, het här efter senaste inhoppet mot Betis. Och så är det Juventus Hellas.
Mm.
Kulusevski och boysarna.
Mm, vi får se om han vilas lite eventuellt, Kulusevski, för han har matchas fan ordentligt hårt. Alltså.
Så knäpp på Simor, ja, både lördag och söndag ifall ni vill se Gugge ratta studion som ramar in fin fotboll. Med det sagt så är vi väl klara, va?
Jajamensan.
Nytt avsnitt när vi får gett på måndag är det också.
Yes.
Då minns vi Greklands EM-guld 2004.
Härligt. Missa inte Streltsov, den ryske Pelé, som vi berättade om i onsdagens avsnitt också.
Krama varandra, tvätta händerna och ha en jävla fin helg allihopa. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Aj, 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 aj. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, bien merecido. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.